Ja, tack så mycket för det. Ring P1 här. Telefonnumret som vanligt 020 22 10 10 för dig som vill komma fram och meddela din åsikt om någonting som känns aktuellt eller angeläget. Mailadressen också ringp1@sr.se. Först bland våra telefonörer idag, Pontus Lövemark i Mölndal. Hej, hej! Är du med, Pontus Lövemark i Mölndal? Nej, det börjar ju bra det här. Jag hör inte Pontus alls.
Ja, hallå, förlåt. Jag hörde inte dig heller. Men nu hör jag Erik. Ja, nu... Det är Pontus Lövemark i Mölndal.
Ja, vad skönt att vi hör varandra. Det är en bra förutsättning för samtal. Vad vill du prata om?
Absolut. Jag vill ta upp det här omfattande, tycker jag, och drakoniska sparpaketet på 355 miljoner som kommer att drabba SVT. Eftersom TV4 har lämnat marknätet så måste SVT ta den kostnaden som konkurrenten hade tidigare. Mm. Och det jag reagerar på det är dels att det här kommer så plötsligt och att inte regeringen begriper att det här har inte SVT kunnat budgetera för och planera. Så då blir det väldigt omfattande och drakoniskt allt det här. Och det märkliga tycker jag är när jag läser och googlar det här sparförslaget så står det faktiskt att en enig public service-kommitté där faktiskt partierna ingår, de skriver svart på vitt att de här extraordinära kostnaderna som hänger samman med marknätet ska inte drabba SVT. Mm. Ändå har ju regeringen inte egentligen uttalat sig hur det här kommer sluta. Utan, ja, då kanske vill jag fråga mig något.
Ja, jag funderade lite grann på det där med plötsligheten. Det har ju ändå varit en hel del diskussion kring de här sparpaketen både på SVT och SR i ett bra tag, kan jag tycka.
Ja.
Men jag förstår vad du menar. Fortsätt då och berätta vad du tror att det här kommer att leda till.
Ja, men alltså Parisa Liljestrand, hon säger att förändringar i medelstilldelningen, det kan hon inte utlova, för då skulle hon undergräva SVTs oberoende, och det tycker jag är fel att säga på det sättet. Det är väl så att SVTs oberoende påverkas ju mycket mer av det här sparpaketet. Det är ju riktigt att TV4 aviserade att de skulle lämna marknätet redan i augusti i fjol. Men då visste vi ju inte prislappen för det här. Och jag tror många trodde väl ändå... Jag menar så här, min poäng är detta. Att det är av beredskapsskäl som vi har det här marknätet. Och då kan jag tycka att det här är en kostnad som borde tas på försvarsdepartementet av försvarspengar, eller om man tänker sig att myndigheten för civil beredskap.
Det är en intressant synpunkt.
Ja.
Så vitt jag förstår så är det ju då fortfarande under utredning hur det ska gå med marknätet och hur det ska finansieras framöver.
Ja.
Så det får vi väl se vad de kommer fram till, antar jag. Och beredskapsaspekten är ju intressant. Då kan jag ju påminna om att det är just P4-kanalen i Sveriges Radio som är den primära beredskapskanalen när det gäller samhällsviktig information.
Ja, det är det också. Nu skriver Parisa Liljestrand också här att SVT, om vi går tillbaka till dem, ska utöver att de får betala för marknätets extra kostnader också betala för ökad digital beredskap. Det är ytterligare nya uppgifter som har pålagts SVT. Och nu sitter ju inte jag inne med detaljer. Jag vet ju inte när SVT fick reda på det här, men i debatten vi vanliga medborgare, jag tycker man uppfattar att det här går så snabbt det här. Och de skär ner, jag ska inte säga panik, men det är många fina SVT-medarbetare, profiler som slutar och säger att regeringen till slut kompenserar SVT. Då är ju mycket fin kompetens redan försvunnit från bolaget.
Om du satt på Parisa Liljestrands departement som chef, vad skulle du göra?
Jag hade ju faktiskt pratat med Ulf Kristersson och regeringen, och jag hade yrkat på ett extra anslag i vårbudgeten som ju lades för någon månad sedan. Menar jag på. Regeringen lånar 105 miljarder kronor bara i år. Det är alltså underskott som vi vållar ekonomin till så väldigt mycket annat. Så då kan jag tycka att de här pengarna borde också kunna finnas. Och jag vet att de pengar som ges till hela public service slår man ut det per capita så är det lägre kostnader än vad exempelvis norrmännen betalar för NRK. Så jag tycker vi får mycket fint för public service som en garant för svenska språkets ställning och den kulturella sammanhållningen. Ja. Nu blir jag högtidlig här, men jag tycker public service...
Jag hör det. Ja. Men du, det, är ju, det pågår ju sedan länge en diskussion om vad public service ska ägna sig åt i första hand. Och där finns det en del partier som tycker att public service ska vara smalare och i första hand ägna sig åt debatt och nyheter och inte så mycket åt lättsam underhållning, om vi nu vill förenkla diskussionen. Var står du i den diskussionen någonstans?
Ja, jag tycker det är viktigt att den här diskussionen förs. De åsikterna som du anförde här är viktigt att det kommer fram. Men jag tycker personligen ändå att det breda public service-uppdraget är viktigt. Det bör vi värna, tycker jag. För att, nu kan jag inte exakt i siffror här, men det är väl ju en 5-6 kronor per dag medborgare vi betalar för det här, och det är alltså lägre än vad norrmännen exempelvis betalar. Så jag tycker det är värt pengarna. Jag tror på ett brett och inkluderande public service. Mm. Där underhållning och sport ska ingå, men ska man verkligen prioritera, och det är ju det de får göra nu, så är ju såklart nyhetsbevakningen central.
Tycker Pontus Löfvermark i Mölndal.
Ja.
Tack så mycket för den synpunkten. Kanske du får mothugg eller medhåll i Ring P1 någon gång.
Det är meningen.
Ja, det är det som är meningen. Tack så mycket för att du var med en stund.
Tack så mycket.
Anders Adolfsson ringer från Örebro och vill prata om något helt annat. Jag tror att det är vattenbrist som du vill snacka om.
Ja, jag ringde faktiskt i fredags och varit väldigt pass när jag varit uppe och ringde här nu för en stund sedan.
Ja, men du vet, vi försöker hålla koll på folk som har spännande synpunkter. Vad har du för tankar här?
Jo, men det här med vattenbrist och så det här med att folk duschar på morgonen.
Ja.
De åker och tränar och duschar. De kommer hem från jobbet, duschar. Och så duschar de innan de går och lägger sig.
Ja. Då går det åt mycket vatten.
Och huden blir totalt förstörd. Då får du smörja in dig med massa konstiga medikamenter.
Mm.
Ja. Du behöver kanske duscha en gång i veckan.
Ja, det är väl individuellt det där, tror jag. Hur mycket man behöver och vad man själv anser. Men poängen är att det går att spara vatten, eller?
Det går att spara vatten.
Och det uppmanas ju skåningarna att göra nu också.
Ja, det hörde faktiskt häromdagen. Det var en expert som sa det, att har du bara kissat i toaletten så behöver du inte spola.
Nej, det är väl också en fråga om trivsel kanske.
Ja, men Erik, om vi går tillbaka 100 år.
Ja.
Då duschade folk, då badar kanske folk 2 gånger om året.
Ja, inte vet jag hur frekvensen var. Då får det nog gå ganska långt tillbaka, tror jag.
Ja, och visst. Men de hade inga allergier.
Nej, men alltså, hälsomässigt behöver man inte duscha varje dag. Det tror jag att ganska många experter är överens om. Och vi har ju
jag brukar lyssna på Agnes Wold och hon har mycket... Mycket intressanta åsikter.
Det är en av hennes hjärtefrågor, vill jag påstå. Det har, i alla fall får hon väldigt ofta frågor om just det. Hur ofta man behöver duscha egentligen.
Ja.
Mm. Men du, finns det fler sätt att spara vatten än att avstå duschen?
Jag hade problem med ett fruktansvärt fett hår. Och då sa min frisör, hur ofta tvättar du håret? Jag kanske en gång i veckan.
Mm.
Det behöver du inte, sa hon.
Nej.
Och nu är det så här att jag går kanske och klipper var tredje månad och då tvättar jag håret i samband med klippningen. Annars tvättar jag inte håret.
Och det går
det
bra?
Det behövs inte.
Nej, vad skönt för dig. Jag vet ju att man kan ha väldigt många olika hårkvaliteter, men jag har också den erfarenheten att man kanske tvättar håret lite oftare än man behöver.
Ja.
Du, det här är bra tips då till den som vill både tänka på sin personliga hudkvalitet, hårkvalitet och mängden vatten i kranarna.
Ja, du behöver alltså inte byt kläder.
Ja.
För svett i sig luktar inte.
Nej, Bra, uppmaningar från dig. Vi får se om du får medhåll eller mothåll.
Nu kommer det säkert ringa mängder med folk som vill att man ska duscha 5-6 gånger om dagen.
Ja, det kanske det gör. Vi får se. Tack så mycket, Anders.
Hej, hej. Tack, Erik. Det var kul att prata med dig.
Ja, men tack detsamma. Hej, hej. Jaha, det kanske väcker en del synpunkter. Vi går vidare och byter ämne igen. Barbara Öberg Sjögren har jag med mig nu. Hallå.
Ja, jag är här.
Hej, hej.
Hej.
Vad vill du prata om?
Ja, jag bara reagerar på gårdagen med att rösträtten skulle ändras på grund av att när man är gammal så är man ju korkad alltså.
Ja, ska du försöka hålla din telefon väldigt nära munnen, för det låter lite dåligt.
Ja, så här då.
Ja, det är bättre. Tack.
Ja, okej.
Okay. En gång till.
Hallå?
Ja, en gång till. Säg vad du
jag blev väldigt upprörd när jag fick höra att när man är gammal då ska man mista sin rösträtt i valet.
Ja. Det var ett samtal igår, ja.
Ja, och det tyckte jag var så idiotiskt så jag måste reagera på det.
Ja, om vi ska vara rättvisa mot telefonören där så tror jag att det var mest en filosofisk fundering från den inringande sida, inte ett konkret förslag.
Det lät som det var ett konkret förslag, tycker jag.
Ja.
Så det vill jag verkligen gå emot. Alltså det stämmer inte. När man är gammal då har man barn och så har barn, barns barn. Då tänker man lite framåt för deras skull. Och då kan man verkligen sida snacket när man ska välja vilken sida man vill stå på.
Nu har jag ju fostrats till att inte ställa frågor om kvinnors ålder. Men om du har barn och barnbarn och barnbarnsbarn, då förstår jag att du har varit med ett tag i alla fall.
Ja, jag är 95.
Oh ja, se där. Grattis.
Ja, ja. Ja, får se om det blir något år till.
Ja.
Men det hoppas man ju just med tanke på barnbarnsbarnen, att man vill se vad det blir av dem.
Ja, och du vill lägga din röst för att skapa en bra framtid för dem.
Ja, så är det. Och då är det idiotiskt att hindra de människor som tänker så att inte få rösta. Eller, ja, det är väldigt fel. Och det blir ju mer och mer så. Jag har ju en väninna som just har fått 90. Och vi har haft världens intressantaste samtal i telefon. Med stora världens problem och min mindre problem.
Mm.
Och jag tänker många gånger, herregud, tänk om våra samtal hade blivit bandade. Det hade varit grejer det för radio.
Ja, det hade nog varit.
Ja, men nu har jag sagt det jag vill ha sagt.
Ja, men det var fint.
Nämligen att det stämmer inte att man inte är förmögen att tänka när man är över 90. Det stämmer inte.
Jag tycker du verkar vara ett levande bevis på det. Tack så mycket för att du var med oss i Ring P1.
Ja, tack för det. Och rösträtt. Ja, fint. Ja. Hej då.
Ja, rösträtten, den gäller ju alla från och med 18 och ja, tills det tar slut. Så är det väl. Och det ska vi kanske inte ändra på. Barbara Öberg Sjögren med den synpunkten på. Nu ska vi titta in lite grann i vår fråga i sociala medier där det då handlade om halverat pris i kollektivtrafiken utifrån Tidöpartiernas förslag. Halvera priset på månadskort under ett halvår är ju förslaget. René från Karlstad ringde in till programmet och menade att den här satsningen är felriktad. Enligt honom är inte problemet att kollektivtrafiken är för dyr utan att bilen är för billig. Och då undrade vi, vad tycker ni om förslaget? Lena skriver till oss, beslutet är i grunden bra, men kortsiktigt valfläsk med ett halvår kvar till valet. Det är dåligt, det borde vara... Nej, med kortsiktigt valfläsk med ett halvår, det är dåligt, det borde vara lägre priser jämnt på kollektivtrafiken. Och Magnus skriver att problemet är att kollektivtrafiken går för sällan eller aldrig för så många personer i landet. Bilen är definitivt inte för billig. Jag lägger minst 3 000 i månaden på drivmedel till och från jobbet. Skulle gärna ta bussen om den inte tog 3 timmar längre än bilen. Eva skriver, jag jublar, nu är bollen i rullning. Jobbpendla med buss skulle minska trafiken oerhört. Sen är det ju så att om man inte kan åka buss för att det inte går någon buss, då måste man ju ta bilen. Där jag bor går sista bussen från industrin vid 22. Kvällsskiftet slutar vid 24. Ja, ni fattar. Några synpunkter på det förslaget alltså i våra sociala medier. Fortsätt gärna skicka in era synpunkter där. Antonio Rodriguez i Lund har ringt oss. Hallå, hallå.
Hej, hej.
Vad vill du
hör
prata
ni mig?
Om? Ja, vi hör dig.
Ja, om situationen på Kuba.
Mm.
Det är oljeembargo. Så det är slut med olja på Kuba. Och USA och Trump anklagar Kuba för att inte kunna sköta sin ekonomi. Tänk om man skulle göra precis samma sak till Sverige. Om allt skulle kunna fungera. Det skulle inte gå. Och jag säger det om de två flygplan som sköts 1996. Flera gånger Kuba protesterade mot USA. Låt inte dem. Det var Brothers of Rescue. Brothers of Rescue. I början de försökte rädda folk som lämnade med båtar Kuba. Men efter USA började skicka tillbaka dessa kubaner tillbaka. Och de hjälpte att de skulle skicka tillbaka. I alla fall 1996, 20 år tidigare. Det var Carilla som är norra som planerat en flygplan, passagerarflygplan som bombade en kubansk flygplan 1976. Kuba ville ha honom utlämnad. Och USA utlämnade inte honom till Kuba. Så vem är USA nu för att moralisera om det som har hänt för 30 år sedan?
Ja, de där historiska händelserna är jag inte riktigt kunnig om. Men om vi tar nutiden då, hur ser du på blockaden som USA har mot Kuba idag? Vad leder den till konkret, menar du?
De har ingen olja. Det är slut med olja.
Mm.
Ah, barn, cancer, alla dessa, det funkar inte. De går som nästan vissa del, går som zombies. Så. Och de vill att de ska utlämna Raúl Castro, som de säger att de gav order för att flygplanen skulle skötas. Men de varnat flera gånger. Och enligt Kuba, det var i Kubas territorium.
Mm.
Flygplanen. Det kan man diskutera.
Det kan man diskutera.
Den embargo,
och
den embargo är grymt. Och jag tycker att särskilt om det var första maj. Jag brukar inte demonstrera, men jag brukar gå till Stortorget och träffa där folk. Och jag frågade en vänsterpartist, inte ett enda ord om Kuba.
Det är för lite uppmärksamhet kring det här i Sverige, menar du? Jag kan tillägga då att FN har ju kritiserat USAs blockad och menar att den påverkar kubanernas tillgång till mat, sjukvård och elektricitet.
Ja, varje år de protesterar. Men jag tycker att Vänsterpartiet i alla fall skulle kunna prata, inte säga att det är svårt. Det är svårt att prata om det i sådana god situation.
Mm. Okej, Antonio, tack så mycket för den synpunkten här i Ring P1. Vi går vidare i programmet och anropar Jimmy Vase från Hällefors, tror jag du ringer. Hallå?
Ja, exakt. Tjenare.
Mm. Tjenare.
Jo, jag har ett litet, jag har inget problem, men angående taxresor.
Ja.
Vi säger från Arlanda exempelvis. Där har vi ju hört nu i åratal att de skinnar resenärer på pengar från Arlanda typ in till Stockholm.
Det kan bli väldigt dyrt, förstår jag också, som har läst de här nyheterna.
Ja, och jag har en jättebra lösning på det, förstår du.
Mm.
Man går som resenär från planet exempelvis, eller från tåget, eller från bussen in till Arlanda. Går fram till en kiosk, eller en lucka i väggen eller något sånt. Där står det personal och där säger du, jag ska till Södermalm exempelvis. Då knappar de in taxipriset på en terminal där. Sen får du ett kvitto när du betalar. Sen tar du kvittot med och lägger det eller ger det till taxichauffören.
Mm.
Då är resan betald och klar. Så kan han åka till Norrtälje fram och tillbaka utan att du behöver betala för det.
Ja, det är en fastprislösning som du är ute efter.
Ja.
Det finns ju möjlighet att resa på fastpris redan som det är.
Ja, men det verkar tydligen att det inte fungerar riktigt.
Ja, det verkar väl som att det handlar om vad det är de skyltar med för pris, om det är minimipris eller
ja,
vad man egentligen avser. Men hur som helst så är det, för en del blir det väldigt dyrt, har jag förstått.
Ja, problemet är borta om du redan betalar resan när du kommer till taxibilen.
Mm.
Det därför gjorde jag i Malaysia för 10-12 år sedan när jag var där. Jättesmidigt.
Ja. Bra, ett konkret förslag på en lösning på problemet. Brukar du ta taxi när du flyger eller tar du hellre buss eller tåg?
Jag är lite taxi nu, jag åker taxi.
Du gör det, ja.
Ja.
Okej, Jimmy, tack så mycket för förslaget.
Tack ska du ha. Vi hörs kanske.
Ja, det vet man ju aldrig. Du får ringa igen. Tack så mycket för den här gången.
Tack ska du ha.
Elisabeth Ullander i Mölndal har ringt oss. Hallå, hallå.
Ja, hej.
Hej. Hej. Vad vill du prata om?
Jag vill prata om alla de här paketen som regeringen pumpar ut för att vi ska få pengar i plånboken.
Ja.
Och det kan väl vara trevligt, men många har ju väldigt mycket pengar i plånboken. De kanske inte är så beroende av detta. Och sen, jag tycker väldigt illa och mycket. Det här med billigare kollektivtrafik, mycket bra.
Ja.
Men ett halvår, vad händer sen? Och bara för de som jobbpendlar, det finns ju många andra som behöver billigare kollektivtrafik och att man väljer det istället för att ta bil.
Det kostar ju en slant förstås om man ska ha det hela året eller som ett permanent förslag.
Ja, det är ju bara ett halvår och sen borta.
Ja.
Och lånade pengar, liksom till bensin, matmoms, el, allt är tillfälligt. Vad händer sen?
Ja.
Vad händer sen om allt tar slut?
Om du var tvungen att prioritera om du var i regeringen och var tvungen att prioritera bland alla de här åtgärderna som ger oss mer pengar i plånboken, vilken tycker du är viktigast?
Ja du, inte bensin. För en del, jag tycker att man skulle se till så de som inte har tillräckligt, att de får hjälp att klara mycket. Jag tycker alltid när de kommer med sådana här åtgärder så är det för alla.
Ja.
Och det behövs ju inte för alla.
Du menar det
Men
finns...
jag vet inte...
Det finns anledning att rikta åtgärderna mera mot dem som har
det. Ja, det tycker jag. Det här är ju lånade pengar. Och kortsiktigt, jag tycker lite... när det är alla åtgärder som underlättar för man får mer pengar i plånboken, som de säger.
Mm.
Så är det för alla. Till exempel... alltihopa.
Ja.
Men det behövs inte för alla.
Nej.
Och det är ju lånade pengar som vi får surt efter. De måste ju, man kan inte låna hur mycket som helst.
Mm.
Och det ska betalas ränta på dem.
Ja, så förr eller senare så får vi betala notan i alla fall, menar du?
Ja, just det.
Ja.
Och en del saker måste man ju hjälpa till med kanske. Vi har ju haft stöd för el när det var mycket för ett par år sedan.
Ja.
Men hur var det nu elstödet? Jag tänkte det lika för alla även om man har mycket. Men var det så? Elstödet var kanske så om man hade stöd upp till en viss gräns och sen att det trappades av. Kommer du ihåg om det är så?
Elstödet? Jag kommer inte ihåg exakt hur elstödet var utformat. Men jag tänkte om vi tittar generellt på det här med hur man fördelar statens tillgångar och pengar. Så vad tycker du är den viktigaste frågan just nu?
Menar du de här stöden? Nej, eller menar
jag tänkte
allmänt?
Bara rent allmänt. Ja, vad tycker du att vi ska lägga pengar på som är viktigast?
Ja, inte sänkta skatter för de som har det bäst. Nej, vad ska jag säga? Jo, men ja, hjälp. Det finns inte så mycket pengar att fördela, så det är inte mycket att fundera på. Men man ska i alla fall inte Ja, hjälp, det har jag inte funderat tillräckligt på.
Nej, ja, den kom väl lite överraskande, min fråga där då. Men ja, du får fundera på det ett tag helt enkelt, och så kanske du får ringa en annan dag och delta i diskussionen. Tack så mycket för dina synpunkter på de här paketen i alla fall, Elisabeth.
Ja, okej, hej.
Hej, hej, jättefint. Pia Schöder tror jag, från Mörbylånga, eller är det Schöder eller Schröder?
Schröder,
ja.
Ja.
Vad vill du prata om?
Jag vill tala om vurmen av så kallade omplacerings/rescue-hundar.
Ja, okej.
Okay. Jag är själv hunduppfödare sedan många år och naturligtvis intresserad och involverad i hundars välfärd. Och det finns ju en mängd olika trådar på Facebook där man placerar om hundar som ingen vill ha.
Just det.
Och det är ju så fruktansvärt att man försöker placera om 12-åriga hundar. Tar jag hand om en 12-årig hund så inser jag att hunden kommer ju dö innan. Ja, alltså, det är en sån osund marknad, och när du annonserar på Facebook så blir det lite skynda fynda. Om du har en rescue-verksamhet så sitter hunden Fido i Rumänien och resan går hem imorgon. Och du måste bestämma dig om du ska köpa Fido eller inte, för det är så synd om honom.
Mm.
Och det ger ju inte rätt typ av hundägare. Samtidigt som vi har Svenska Hundstallet som får in massor med hundar och som har väldigt, väldigt höga krav på vem som ska få ta hand om hundarna där.
Ja.
Med tanke på att vi har problem i samhället med hundar som inte alltid är snälla, så måste vi ju komma till rätta lite med det här, och vi kan inte ha en fullständigt vild cirkus med att ta in hundar över gränserna.
Jag förstår. Marknaden ser väl ut som den gör. Samtidigt, människor som vill ta hand om hundar som inte har något hem eller som har andra problem måste väl också få en möjlighet att göra det om de är seriösa som hundägare?
Jag tänker så här, om du har varit streethund på Cypern och levt halva ditt liv där, och så plötsligt kommer du till en trerumslägenhet i var som helst.
Ja.
Med vänliga människor, du ska gå koppelpromenader, så tror jag att det blir ett väldigt trauma för hunden.
Mm.
Och att det kan bli väldiga problem med det.
Ser du inga positiva saker alls med omplaceringshundar eller rescuehundar?
Nej, egentligen inte. Omplacering, okej, låt det gå genom Svenska Hundstall där de ställer krav. Där du får betala avgift. För det är väl ofta så med de här omplaceringshundarna också, att folk som tar hand om dem vill att det ska vara gratis. Och det är ingen bra start för en hund i ett nytt hem att den är gratis.
Mm. Det är många...
Och alla hundar du läser om som söker nya hem är de underbaraste hundar Gud har skapat. Till du kommer till de 10 sista raderna. För då ska de inte bo med barn, och de ska inte bo med andra hundar, och de ska bo på landet, och de ska bo med människor som är vana. Jag älskar människor som är välvilliga och vill hjälpa till. Och det måste vara så egentligen att vi lägger mat på Cypern och kastrerar hundarna där. Så det inte blir fler. Istället för att ta hit dem.
Jag förstår vad du menar. Men en fråga som kanske många ställer sig är, vad händer med hundarna om de inte tas om hand?
Ja, då dör de ju förr eller senare.
Ja.
Och det är ju alla hundar vare sig du tar hand om dem eller inte.
Mm.
Och när man ser hur många hundar det är, vi kan bara tala om det här med hundcoach-yrket. Det finns ju en tv-kanal som har en egen husguru hundcoach. Och samhället kryllar ju av självutnämnda coacher. De har ju massor med jobb med de här hundarna som inte mår bra. Mm. Och det måste ju vara så att det egentligen är mer för min självkänsla att ta hem en maläten hund från Cypern. Och nu menar jag bara tar Cypern som exempel.
Mm.
Hunden, om hunden fick välja, det måste ju bli väldigt traumatiskt att komma till Sverige. Inte just till Sverige, men till civilisationen, och bo i lägenhet eller hus och gå i koppel mot det livet.
Jag förstår den synpunkten. Det är en intressant diskussion tycker jag, och säkert finns det stora problem med den här marknaden. Det får helt enkelt bli dagens sista synpunkt per telefon från dig, Pia.
Och jag kan säga att älskar hundar och jag räddar alla små djur jag hittar, så det är inte det, utan det har blivit en djungel här.
Ja, jag förstår. Tack så mycket. Och ha det så bra, säger jag till dig och till alla andra som hörde av sig idag och som vill höra av sig till Ring P1. Vi lägger av för idag. Susanne Elin, Elias Olander, Oskar Lindholm och jag som har rattat dagens program. Och hälsar er välkomna imorgon igen vid samma tid. Ring P1 020 22 10 10. Det kommer ni ihåg, va?